Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Det här är Sydsvenskan. Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt 283. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag har sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. Hej på er.
Hej, goddag, goddag.
Det är ju så här att vi har nu kommit 5 omgångar in i Allsvenskan 2022. Och det finns bara 2 obesegrade lag kvar. Och de möts i nästa omgång. Men mer om mötet mellan Hammarby och Malmö FF senare. Inte minst då MFFs skadelista inför den matchen. Men först så ska vi prata om MFFs matcher mot Värnamo och Göteborg som ju har spelats sedan vi hördes senast. Att det kan skilja i intensitet och inställning mellan en torsdagkväll i Småland och ett stormöte inför 20 000 åskådare är kanske inte så konstigt. Men det är ändå frapperande att ett MFF som såg ointresserat och uddlöst ut i Värnamo kan leverera en sån prestation som de första 60 minuterna hemma mot IFK Göteborg. Därför ska vi göra vad vi kan för att bena ut skillnaderna mellan de här matcherna. Och vi börjar, tänker jag, med Miloš Miljevic taktiska drag att frångå 4-3-3 och istället spela 3-5-2. Eller 3-4-3 som de sa i tv. Jag vet inte riktigt hur det känns.
Jag tyckte allt var en 3-5-2.
Det var 3-5-2 så var det.
Det är bra. Jag ställer frågan till dig först, Fredrik. Varför gjorde Miljevic på det här viset? Och vad innebar det på planen?
Jag tror det var en kombination av att tillgängliga spelare och motståndet och kanske även för att få ut max av laget i nämnda match, tror jag man kan väl säga. Sen så tonade ju han själv ganska mycket ner det på presskonferensen efteråt, att det är sådär som tränare brukar säga, att det är mest journalister som bryr sig om siffror och så vidare. Och Lasse Nilsson sa efteråt på sitt karaktäristiska sätt att det var skitsamma om MFF spelar med 3-backslinje eller 4-backslinje för hans skull.
Då undrar man hur det går till. Sätter de ut 11 namn på ett papper och sen så bara flyttar de lite. Ja, men så här blir det bra.
Ja. Nej, men jag vet inte, det ska väl, man vill väl liksom inte hylla sig själv för mycket där. Men AC hyllade ju systemet, eller snarare kanske inte systemet utan snarare matchplanen. Och det gjorde Ola Toivonen också. Det fick ju onekligen goda effekter, får man ju säga.
Jag tycker han ska ha cred för att han gjorde en förändring. Ursäkta, matchen i Värnamo vill man ju egentligen inte prata så mycket om, för det var ju en extremt tråkig och dålig fotbollsmatch.
Det finns ju inte så mycket att prata om.
Nej, det finns inte mycket att säga där. Jag pratade med en välkänd MFF-profil, jag ska inte avslöja vem han är eftersom det var inofficiellt, som kunde medge att det möjligtvis var 2 defensivt lagda tränare som kunde uppskatta att det sparkades långt ifrån straffområde till straffområde. Men någonstans så tycker jag det hedrar Miloš Miljevic att han ändrade, som jag tycker det är ändå ganska radikalt. Alltså det är, sen får han säga vad han vill, att ändra spelsystem är ju en stor förändring. För det funkade ju inte med spelet, ingenting fungerade, men just spelet på kanten, vänsterkanten, var ju helt bortkollrat i Värnamo.
Man fortsätter den diskussionen då. Fredrik, tror du att det hade, och Martin Olsson hade varit tillgänglig, han var ju febersjuk. Hade den här ändringen gjorts då?
Gränsfall? Jag tror nog inte det. Jag tror det hängde rätt mycket på det. För att nu har ju Milos gjort 2 test med högerfotade vänsterbackar. Och ingen av gångerna har det fallit väl ut. Matchbilden har blivit ganska samma av att MFF har haft problem att skapa chanser. Sen har den ju skilt sig till stor del i liksom offensiv lust, eller vad man ska säga, eller möjligheter att komma fram offensivt. Jag tänker på matcherna mot Elfsborg och Värnamo. Men han kände nog att det, jag måste ha en vänsterfot där ute. Och ja, då fanns inte så många andra val egentligen.
En viktig beståndsdel i den här taktiska omdispositionen var ju Oskar Lewicki. Max, vad betyder hans mångsidighet för en tränare, tror du?
Det känns som vi har pratat om det bara. Och den betyder allt. Alltså en sån spelare som han som bara går in och kör och hittar sin roll direkt och är så noggrann i allting han gör. Det är klart att det är ovärderligt för en tränare och ovärderligt i system inte minst. Jag tyckte att, nu var ju inte Göteborg så där väldigt bra offensivt, men jag tycker att Oskar gör ju återigen en prickfri match. Han tar sin roll, han behärskar den fullständigt, flyter in i det här spelet. Från att ha varit ganska offensivt i vissa stycken när han har varit på mittfältet och liksom vågat attackera. Så att den lille mannen är en stor spelare. En större spelare än vad många förstår, tror jag.
Jag noterar att han slog bort en passning i första halvlek. Det var nog alltså en passning som skulle ut på kanten som han skickade ut över sidlinjen. Det var nog det enda misstaget han gjorde på hela matchen. Han vann samtliga dueller och jag tror att det var den enda passningen han missade faktiskt. Övriga backlinjen vann i stort sett alla dueller också, så att det funkade väldigt bra med trebackslinjen. Den effekten har man lite fått tidigare år också ibland när man i enskilda matcher har gått över trend. Det är lite samma som mot Djurgården borta också. Där var det ju visserligen skillnaden att MFF släppte fortfarande till en hel del chanser, men man får ändå en struktur på matchen som gör ganska stor skillnad. Det var rätt intressant att lyssna på rent taktiskt liksom, när spelarna pratade själva vad det inneburit. Anders Christiansen kan ju vara väldigt intressant när han liksom lägger ut texten om vilka förändringar det var. Han menar ju på då att MFFs mittfält hade fått vara 4-2 nästan hela matchen. Både när de låg bakom Blåvitts mittfält och på andra sidan. Och sen hyllade både Toivonen och AC Jo Inge Berget väldigt mycket att han ensam tryckte ner Blåvitts innebackar, vilket gjorde att Ola Toivonen kunde liksom flytta ner i positionen framför dem och ta emot insteg från Rakip och från Peña, och även AC hittade den här luckan. Det är det de tränarna ofta brukar kalla för half spaces då. Där dök de upp och det blev ju, Blåvitt hade ju otroligt svårt att liksom sortera in MFF-spelarna var de befann sig, och det gav ju liksom känslan av att alla i MFFs offensiv var väldigt delaktiga och fick boll, och så är det ju efter matchen när man ska summera vem var bäst i MFF igår. Det går liksom, ja. Jag landar väl kanske i en bland Toivonen och Lasse Nilsson möjligtvis, men det var inte så att någon liksom föll ur ramen då. Det skulle vara Dahlin som inte hade någonting att göra då, men det kan man inte lasta honom för.
Det är svårt.
Någonstans ska man komma ihåg också att den här förändringen var ju beroende av andra förändringar. Att Sören Räck spelade framför där som wingback var ju naturligtvis också en avgörande del. Jag tror inte det hade varit lika bra med Birmancevic där. Och jag tycker att även om Sören tröttnade väl en del, han spelar ju fulla 90 minuter, man har inte spelat på länge, men jag tycker väl att den här matchen visade att man ska aldrig ha Sören Rieks utanför matchtruppen om han är frisk.
Nej, och den visade också att även om han aldrig spelar annars så ska han ju alltid spela mot IFK Göteborg.
Ja. Han var ju extremt taggad i så många olika situationer, och det är rätt roligt att se hur det var ju på gränsen och slå över i huvudet på honom ett antal gånger faktiskt, men den laddningen han har där mot just Göteborg, den är, man förstår att det har säkert rasat in en del mindre trevliga meddelande till honom genom åren, tyvärr då. Men jag tycker att han som spelare, alltså det är klart att han ska vara med i en matchtrupp om han är frisk och inte behöver vila, det är ingen tvekan om det.
MFF fick rätt bra betalt av sitt liksom övertag också, om man ser till de tidigare matcherna. Man sköt flest skott och man sköt flest skott på mål, men fick flest hörnor, och man kom dessutom till flest avslut. Man kom till avslut på 4 av 6 hörnor. Det är mer än tidigare. På de 4 matcherna innan har MFF bara kommit till 1 avslut på hörna. Så att det var liksom många såna här bitar som föll på plats, och de släppte ju egentligen inte till någonting heller. Behövde inte anstränga sig så mycket bakåt jämfört med tidigare matcher. Färsta offensiva, defensiva dueller av alla matcher hittills då. Fortsätter lite grann här, högst andel passningar som gick framåt till plan om man jämför med tidigare svenska matcher då i år. Och passningsspelet sett i mängd och intensitet var ju väldigt likt som det var mot Elfsborg, men den stora skillnaden här är ju att MFF kom någon vart med bollen den här gången och skapade chanser av alla passningar och bollinnehav. Jag tyckte de var väldigt bra på att slå ut lagdelar och hitta in ytor mellan lagdelarna, så att det var och då ska man ändå veta att IFK Göteborg är väldigt välorganiserat och ganska svårrubbat. Men kan man jämföra när Djurgården spelade mot IFK Göteborg i matchen innan och hade jättesvårt att komma till lägen under stora delar av matchen.
Har du märkt att vi redan har lämnat Värnamo-matchen?
Ja, den får man bara sticka in lite sådär då och då, känns det.
Ja, precis. Men Anders Christiansen hade en ganska intressant analys av det också. Den ska man ju såklart ta i beaktning, även om jag tycker att den stora faktorn där var att MFF inte kom ut och gjorde jobbet från början till slut. Man kommer inte ut, man löper inte så mycket som man måste göra, för det är alltid tufft att komma till de här allsvenska nykomling, det kommer en stor klubb dit, man tänder till lite extra och så vidare. Men han menar på att på den gräsmattan som är där så är det svårt att spela på samma sätt som de gjorde mot IFK Göteborg igår. Det går inte riktigt, man får spela på ett annat sätt. Och det var ju det här andra sättet som MFF inte riktigt lyckades komma underfund med hur man skulle spela. Men för det är väldigt lätt att säga, varför spelar ni inte som mot IFK Göteborg mot Värnamo? Men de förutsättningarna fanns kanske inte riktigt. Det får man väl köpa så. Men
just det här med gräset, alltså jag är lite trött på att de för det här resonemanget om planer. För planen är den samma. Alltså är man Sveriges bästa fotbollslag ska man behärska alla sorters underlag. Sen kan man, precis som Fredrik säger, inte spela samma sorts fotboll. Men det är ingen förklaring. Jag tycker man har hört det alldeles för mycket från MFF. Och Anders Christiansen stack in något, hörde jag på TV också om det. Att nu fick man spela på en riktig gräsmatta. Jag tycker det är synd att man väljer det. Jag tycker att man istället skulle rannsaka sig själv för att alltså inställningen. Jag älskar att lag längre ner och mindre lag vinner mot de större eller tar poäng. Och det är inget konstigt att så sker. Men sättet det sker på när Malmö gör de här matcherna tycker inte jag är okej. För att det finns inte den viljan och intensiteten och kampen och de där extra 10% tycker jag i matcherna. Utan
för det kändes ju som en match som man i vissa stycken har sett innan. Man har sett den i Halmstad, man har sett Kalmar. Den i Varberg, man har sett den i Kalmar, i Hellevik, i Falkenberg. Alltså, det är ju liksom, de måste ju någonstans kunna, även om det, ska man nu tappa poäng så är det ju bättre såklart att tappa poäng mot lagen som inte är ens direkta konkurrenter. Men det är ju samtidigt liksom, när man över tid så är det onödiga poäng och lägga iväg.
Och jag tycker det är så lätt också att man skyller på yttre faktorer, liksom att man skyller på alla andra och inte tittar på sig själv faktiskt.
Ja, men återkommer ju till min gamla käpphäst där att om MFF ska bli Sveriges Bayern München så måste man kunna stöka undan de här matcherna. Om man jämför dem med den typen av storklubb och i dess liga så vinner de ju nästan allt de här matcherna. Den typen av plumper finns ju inte på samma sätt där.
Ja, som sagt, jag tycker det är inget konstigt att man tappar poäng, och det är det som är charmen med fotboll och idrott, att de här lagen kan ta poäng, men det är just sättet man angriper dem på. Och det är inte som lag egentligen, utan det är ju spelarna. Men sen bygger det naturligtvis på hur en tränare och övrig sportslig ledning liksom preparerar laget i förväg. Men någonting haltar.
Ja, det här har man ju sett under ganska många år under ganska många tränare.
Ja.
Så att det är någonting i väggarna, känns det ju ändå som att det är.
Det är väl kanske den negativa grejen av malmöitisk kaxighet, det här att liksom, det här är inga problem. Man tar saker för givet ibland.
Vi vänder tillbaka till Göteborgs matchen, tänker jag. För det var ju som du sa innan, Max, att det var ju liksom en, ska man säga, en kedja av omständigheter som gjorde ändå att MFF kunde spela med den uppställningen som de gjorde. En av de omständigheterna var ju att Sergio Peña var tillbaka. Vilket då gjorde att man kunde flytta ner Oskar Lewicki i backlinjen. Vad finns att säga om hans comeback, Fredrik?
Jag tycker att så länge han orkade så var det väldigt, väldigt lovande. Han hade sitt klassiska defensiva slarvmisstag där i andra halvlek när han som siste man. Det var lite som mot AIK i kuppen när de minns den, när han liksom körde en indianare så friläge som han senare snubblande räddade. Men det här gör han ju en likadan sak. Men det var inte framförallt det vi ska komma ihåg för hans insats. Jag tycker att han trär in bollarna på ett sätt som, ja, man ser inte det från speciellt många andra allsvenska innermittfältare. Han har ett otroligt spelsinne. Och jag tycker att han sätter sån fart på bollen. Och man ser på honom på plan att han är otroligt engagerad i allting han gör. Han ropar, han vill ha bollen. Och även när han inte har bollen så instruerar han medspelare ut på kanten. Du kommer få bollen där sen. kanske han sa på spanska. Nej, men man ser att han pratar med sina medspelare hela tiden och väldigt, väldigt engagerad. Annars kan man tänka sig att ja, ens fördomar kanske säger sydamerikansk stjärna bara intresserad när bollen kommer i sista tredjedelen. Men han är verkligen inte sån, utan väldigt engagerad spelare. Och då var det återigen så att han egentligen inte använt så som han gör i Peru, utan han kommer ju aldrig så nära. Han får aldrig skottlägena. Utan det, han liksom sätter upp de andra i bra lägen hela tiden. Så väldigt, väldigt lovande. Nu väntar en träningsvecka till och han står ju förstås på plan mot Hammarby också.
Just det, du tog orden ur min mun också där, men just att han sett att sätta fart på bollen tycker jag är lite Jonas term, om vi ska gå riktigt långt tillbaka i tiden där, att veta vad man ska göra med den hela tiden. Att inte, han kan ha ju en tendens ibland att trampa på den, men när han spelar som han gjorde första halvlek, framförallt första 30 naturligtvis, men det är ju inte konstigt att han tröttnar sig med tanke på lite han har spelat. Men det känns som att han är en spelare som behöver mycket matcher och liksom komma upp i tempo och hålla där. Så jag hoppas verkligen att han får vara hel ett tag nu här. Och det öppnar ju nya möjligheter, apropå det du säger Fredrik, hur långt fram i banan han kommer. Om nu, som vi kan förmoda, Anders Christiansen är borta en längre tid, så kanske det är så att han kan komma högre upp.
Ja, precis. För att det effekten av att AC är på plan är ju att Peña får gå lite längre bak. För att Peña kan hantera den rollen på ett bättre sätt än vad AC hanterar den rollen. Så det blir naturligt. Det blir en sån rollfördelning. Det är naturligt. Så det blir spännande att se om Peña kan ta ett större offensivt ansvar.
Det är just det här med jobbet. För jag tänker på det. Vi passerade förbi Berget som hastigast innan också. Alltså just det här, för Peña löper mycket mer än vad många tror, skulle jag vilja säga. Han springer väldigt mycket och jagar boll utan boll också. Men just Bergets arbetsinsats också. Alltså med den, har man den attityden även mot Värnamo, så tror jag inte att det blir 0-0 där uppe. Han hade ju löpningar in i 90 minuten som var helt makalösa. Och hade dessutom bra målchanser den här gången.
Var den här matchen någonting som, eller visade den här matchen någonting som tyder på att Berget trots allt är ett trovärdigt alternativ som anfallare i det långa loppet så att säga?
Jag tycker inte riktigt det ändå, men han kan vara stand-in där, men det är liksom inte att jag skulle inte satsa på honom som första val fram.
Jag tycker det var väl bland de första gångerna i alla fall, jag har inte kollat igenom alla matcher sedan han kom till Malmö FF, han har ju ändå gjort ett gäng. Där han används som en av två, annars har det ju ofta varit i 2-3-1 så han spelat som spetsen då. Eller i ett 4-3-3 också som spets. Här får han ju faktiskt en lite annan roll. Och det kanske gynnar honom lite bättre, det är möjligt att det var så.
Ja, den uppställningen också, för när vi lyfter spelare efter spelare, men Ola Toivonen är bara nämnd också i förbifarten. Alltså med tanke på hans skadebakgrund så tycker jag att han gör ett fantastiskt jobb igen. Och man ser hur farlig han är där i det område jag gärna ser honom, i straffområdet långt framme. Och då underlättar han ju för Berget när de är två där inne som kan stötta och hjälpa varandra.
Ja, det är fascinerande att se Ola Toivonen på plan, för att han får ut så mycket av sitt spel. Han är så smart och värderar situationerna så bra. Han vet vad han inte kan på ett väldigt bra sätt, och han vet vad han inte orkar i en sån här match. Sen är ju den tacksam då den här matchen för att MFF har mycket boll, och då det blir inte samma typ av löpningar. Det är alltid lättare att ta en löpning om man vet att man kan kanske göra mål efter än att ta ett hemjobb liksom. Så är det ju va. Och han funkar väldigt, väldigt bra, väldigt, väldigt klok. Kommer ner och möter, och han har ju en touch som väldigt få andra har. Jag skulle liksom och den har vi ju hyllat tidigare här efter målet mot AIK. Men det är häftigt att se honom. Och det är en stor skillnad mot hur han var för ett år sedan. Under de här 9 matcherna tror jag det var innan korsbandsskadan kom. Där han inte stod att känna igen.
Sen ville man ju skrika byte ner till MFF-bänken. När det var lite innan han verkligen blev utbytt. För då såg man hur han pustade och stonkade.
Ja, det är inte lätt.
Nej, men det var
för
inte konstigt.
Gamla.
Det är inte konstigt att han blir trött med tanke på bakgrunden.
Men det, man ser på Ola Toivonen att han verkar trivas otroligt bra med fotbollslivet just nu. Det är liksom han utstrålar. Han är ju ingen glad spelare så att säga, men han utstrålar ändå en sån energi på något sätt som går att ta på. Det var ju samma sak med inhopp mot Värnamo. Han var en av de få ljusglimtarna i MFF där. Det känns som att han liksom bokstavligen talat en ny vår för honom.
Ja, han fick ju aldrig uppleva någon återkomst till den allsvenska publiken. Så att man kan ju tänka sig att det det är också liksom bär honom lite grann här. När vi ändå diskuterar Toivonen så är jag lite nyfiken på att höra vad ni säger om alltså hans roll framöver då med tanke på Anders Christiansens skada. Vad ser ni framför er? Om vi inte pratar Hammarby specifikt, men liksom det som om vi antar att Christiansen är borta, kanske ända fram till sommaruppehållet.
Ja, säkert. Nej, men alltså, jag tror att det kommer att skifta eftersom han är så flexibel i sig själv, men när Thelin är med då kanske han rent av har AC-rollen bakom. Det är nog inte helt utänkbart.
Det funkade ju på inget sätt uselt när han hade just den rollen 2020 med Thomassons första år.
Då och de funkar ju väl tillsammans också. Sen kan jag mycket väl se honom som igår, alltså det längst där framme också. Och sen tror jag man måste spela honom smart. Man ska liksom inte riskera skador på honom igen. Nu har jag lärt mig av Dr. Herbertsson när jag träffade dem för några veckor sedan här att
det är helt fantastiskt att han är tillbaka.
Ja, för övrigt. Ja. Men spelare över 30 som opererar korsbandet får väldigt sällan återfall. Det händer när man är yngre. Så att det kan väl vara goda förhoppningar att han håller.
Vi berörde ju försvaret som hastigast här. Jag tänkte vi kunde prata lite mer om det. För MFF har ju nu spelat 5 allsvenska matcher och bara släppt in 1 mål. Göteborg skapade, som vi sa, väldigt lite. Det var ett par inspel från kanterna i slutet av första halvlek som var ganska nära resultera, men som faktiskt inte ledde till några avslut.
Nej, det är ju nästan ett bergmiss mot Spanien i EM, tycker jag, på det inspelet. Även om den kommer nära kroppen, vi diskuterade lite med Max innan när hur man skulle värdera chansen egentligen. Det går ju väldigt, väldigt fort. Det är möjligt att han kanske skymde någon spelare framför, men det kan mycket väl bli 1-0 till IFK Göteborg där. Det har ju varit ett otroligt antiklimax efter MFFs halvlek. Chansen uppstår ju lite där då när Lasse Beckenbauer Nielsen har stormat fram återigen med bollen upp i plan.
Fantastiskt. Det tog lång tid innan han kom tillbaka i den situationen.
Ja, men där är det, där
ja, men det var ju så, den ruschen blev bara, den förlängdes ju bara. Han hade inte tänkt att den skulle bli så lång.
Nej, men när han väl var där uppe kunde han inte gärna dra sig tillbaka och avbryta. Men där är det ju ingen, det är ju lite slarvigt och det är ju faktiskt något MFF faktiskt borde prata om. Det är ju ingen som tar Nielsens plats när Blåvitt går till motattack. Penja tar ett rätt slarvigt hemjobb, måste man ju säga.
Berg hade, när jag tittade på matchen i efterhand, Göteborgs enda avslut på mål, och det var nästan en bakåtpassning till Dahlin.
Ja, det var inte superfarligt det avslutet.
Nej, jag kollade på en statistik när jag skrev en matchtext igår som hade inte ens räknade det som ett avslut på mål.
Nej,
det är lite
hårt. Det var ingen hockeysajt det.
Nej.
Men det frågan som jag ville komma fram till innan vi kom på Lasse Nielsen relaterade utvikningar var ju, vad är det som MFF gör bra i defensiven? Eller rättare sagt, vad är det som MFF gör bättre i defensiven jämfört med de senaste säsongerna när det har släppts in ganska mycket mål?
Men är det inte att man slarvar mindre helt enkelt? Alltså, man bjuder inte på så mycket lägen. Jag brukar inte grotta så där jättemycket statistik, men jag tittade just på det här förra säsongstarten. Vet ni hur många mål MFF hade släppt in efter 5 gånger i fjol?
Nej, jag skulle gissa på 7.
9 mål.
Oj, det var mycket.
3-2 Hammarby seger, 2-1 Häcken seger, 1-1 Östersund, 1-3 Djurgården förlust, 3-2 Varberg. Det är 9 mål. Man fortsätter släppa in mål i 4 matcher till och har alltså 1,6 insläppta mål i snitt efter 10 omgångar. Och den 10 juli håller man nollan första gången i fjol mot Sirius. Jag tror lite sånt att jag tror på att framgång föder framgång även där. Jag tror att MFF har liksom, man har hittat något man tror på förra säsongen och kanske även tidigare säsonger har man liksom famlat efter någonting, och efter varje match som man har fått höra, för alla säger ju att de inte läser och hör och lyssnar, men det är klart de gör. Att de har insett att liksom, oj, nu släppte vi in mycket mål igen. Vad ska vi göra? Vad gör vi för fel? Och nu har man den andra effekten.
Jag tror det är en förklaring också som Lasse Nielsen sa efter att jag frågade honom om just varför. Då sa han, pekar han på fokus och samarbete. Som när en gör ett misstag så är de andra snabbt där och kan reparera. Och sen också att man är väldigt, väldigt koncentrerad på inläggssituationer och sådär. Sen om man jämför med förra året så är den kanske största skillnaden dock nog Johan Dahlin skulle jag säga som missade vårsäsongen. Det blev stor skillnad när han kom tillbaka.
Jag skulle precis säga det var minst fel så var det Marco Johansson som stod.
Ja, precis. Det där, precis.
Alltså den, i flera matcher nu har ju Dahlin visat en sån trygghet och bestämdhet i sitt agerande. Mm. Så det är klart att det är en jätteskillnad.
Nej, för jag kan inte peka på den här stora taktiska omdisposition. Det tycker jag faktiskt inte. Sen så har man väl haft lite flyt också, Johan Dahlin. Jag gör en jätteräddning borta mot Värnamo på just den typen av avslut som MFF kanske säger att man inte har haft några problem med de här lyftningarna in. Men jag pratade ju med Jonas Tern efter matchen. Det var nog första gången jag intervjuade honom faktiskt. Det är minnesvärt, det gör man gärna om. Det var väldigt intressant och kul på samma gång.
Jag frågar Max här, men pratar man om honom tid som det?
Ja, men det, man måste också
stå på honom.
Nej, precis. Man måste se till att avsätta tid. Det var efter en match, jag hade en deadline att gå på. Så var nästan så att jag fick avbryta honom när han kastade sig ut i lumparhistorien om Johnny Fedel och sådär. Men det var ju samtidigt så en annan del av sig själv som bara vill stanna kvar och lyssna hela natten. Men i alla fall, han menar på att just inläggsbiten och de fasta situationerna från kanten, där har MFF problem att, med hans ord då, det kan uppstå lite panik i MFF där när man lyfter in. Och det kan jag väl hålla med om att så fortfarande är så, men visst det finns ett bättre fokus där, men där finns det mer att slipa på. Vi såg Djurgården i kuppen kom till väldigt många avslut på hörnor till exempel, och i tidigare matcher tycker jag också att MFF har släppt till lite farliga situationer där, även om man bara har släppt in bara fått 13 skott på mål under de här 5 inledande matcherna. Men det var kanske, nu ska vi hylla defensiven, för den har ju varit väldigt bra, men jag tyckte fortfarande det är lite odisciplinerat att MFF drar på sig flera frisparkar precis utanför 16 ute på kanterna, då det blir den här typen av inläggslägen. Lite så, bara för att man är lite för het upp i ryggen på en motståndare. Så att ja, lite bättre disciplin kan jag efterlysa.
En sak som jag, det är kanske bara en fån i detalj, men jag tycker att man med Denis Adesikadunic har blivit så mycket bättre i huvudspelet i eget straffområde. Det är så ofta han nickar bort bollar. Jag menar inte att Lasse Nilsson är dålig i luften eller att Anel var dålig i luften, men Denis har en förmåga att vara på rätt ställe och få bort bollarna ganska långt. Och jag tror det är en rätt viktig egenskap där. Och nu spelar han ju centralt av 3 igår också. Det var ju inte så mycket att göra just i denna matchen, men jag tror det är en väldigt viktig del av spelet att behärska.
Jag tror man kan väl säga det att MFF kanske har vunnit lite grann i defensiv trygghet med Denis Adesikadunic, så kanske att man tappat lite grann i passningsspelet fram. De här dels frambrytningarna, även om Lasse Nilsson gjorde några tappra försök igår, hade en nick i stolpen, men också de här passningarna som slår ut lagdelar som Anel Akhmedovic var så väldigt, väldigt bra på. Där har man kanske tappat lite grann, och det kanske var en del i förklaringen att man har gjort mindre mål också.
Bra övergång där,
ja,
Erik.
Ja, men jag måste ändå hoppa tillbaka, för att jag tänkte att jag bara skulle säga det här. Ett mål bakåt har MFF inte släppt in på de 5 första allsvenska omgångarna sedan 1990. Dock är i år bättre, för att den gången så gjorde man bara ett framåt också. Man vann en gång med 1-0, förlorade en gång med 1-0 och spelade 3 mållösa matcher. Men jag har faktiskt inte orkat kolla upp om MFF har varit bättre efter 5 omgångar innan 1990. Så om någon läsare är sugen på det, lyssnare är sugen på det, så får man gärna höra av sig.
Alltså då, på Bobs tid släppte de knappt in några mål.
Nej, men det är mycket väl att det finns en sån säsong där. Men om någon är sugen
säsongen
på...
Säsongen 1990 kan man ju för övrigt annars
jag började
snabbt
tänka,
skriva av.
Men var det inte så att det var Bob som var tränare?
Var det när han var tillbaka då?
Kom han direkt efter lämnat. Roy? Eller var det Keith Blunt kanske?
Nej, Keith Blunt var inte under min
medan ni sitter och spånar här, så kollar jag upp detta fort.
Jag gör det.
På den eminenta statistiksidan allsvenska mff.blogspot.com. Den tycker jag ni kan gå in och
den är fantastisk.
Ja.
Jag gillar dessutom att den personen har varit väldigt konsekvent och då inte har med det åt Malmö spelade i Superettan. Den finns inte med där överhuvudtaget.
Jag både gillar och inte gillar det. När man ska...
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Sammanställningar så är det lite irriterande att man, det är inte så att svensk fotboll levererar när det kommer till Superettan.
Superettan 0-0. Nej.
Då ska vi se, det är Bob Houghton.
Ja, han kom tillbaka där. Mm. Precis. Så det var säkert ingen slump att det var 3-0-0 match där i början.
Men om vi då stannar kvar och tangerar det ämnet, så är det ju ändå så att trots det fina spelet mot Göteborg så är det ju, har MFF bara gjort mer än ett mål i en enda match, det vill säga, eller i Allsvenskan då mot AIK. Är det läge för oro i supporterleden, Max?
Nej, jag tycker inte det riktigt ännu eftersom man har hållit tätt bakåt, utan jag tror att det kommer att, men jag tror att de behöver en liten ketchup-effekt, och den kommer inte komma mot Hammarby, det är svårt att tänka mig. Kanske inte mot Mjällby heller, oavsett vad ni säger. Så ligger de trea i tabellen. Nej, men jag tror att det kommer nog att lossna. Jag skulle tippa det i alla fall. Sen klart, det är lite oroande med Thelins skada nu och att det kan halta lite bokstavligt med tanke på att också det AC. Vi ska ju prata mer skador sen, men han visar återigen till min doktorsavhandling, min doktorsartikel.
Där
Per Herbertsson talar om en lårskada per match. Han fick nästan fått kusligt rätt här på den senaste tid.
Sen ska vi ju säga också, apropå målen framåt, bortsett från Hammarby så är det ju nästan inget lag som har gjort mycket mål i år. Det är ju en väldigt defensiv serie. Det är ju det här läget jag borde ha kollat och jämfört med alla andra tidigare mål. Men det har jag faktiskt inte orkat. Men om vi tittar på MFF så är det alltså, Hammarby har gjort flest mål, 13 på 5 matcher. Det är ju ett väldigt bra facit. Sen är det alltså Häcken och Elfsborg då som har 8 mål näst bäst. Och sen är det ett dröslag på 6 mål, varav MFF är 1. Så det är en målsnål start överlag. Och sen tycker jag att MFF, framförallt mot IFK Göteborg, man hade haft ett annan syn på det om de inte hade skapat några chanser mot IFK Göteborg. För då hade det liksom funnits Elfsborg, då hade det funnits Värnamo, där det liksom MFF inte kommit till tillräckligt heta chanser. Men mot IFK Göteborg tycker jag man är ju där och man skapar mycket, trots att man saknar viktiga offensiva pjäser.
Jag tror, alltså, jag tittade efter, jag hade de siffrorna från i fjol, då hade man gjort 10 mål efter 5 matcher. Men då släppte in 9 så att säga. Jag tänker så här också, att som en matchen igår så har ju, hade i och med att MFF får 1-0 tidigt i andra halvlek, så tror jag det matchbilden förändras. Inte bara från Göteborgs sida, utan Malmö har ju visat för att man gärna blir lite försiktiga i det läget. Och man stängde ju igen, det var ju egentligen aldrig riktigt farligt bakåt så att säga. Så man gick ju inte särskilt hårt för att göra ytterligare mål då. Hade man fortsatt med samma spel som i första halvlek så hade det kanske blivit fler mål om man hade orkat det. För motståndaren blev ju trött av den typen av spel så att säga. Men det är klart att Malmö måste göra fler mål på sikt. Men jag tror det är för tidigt nu att säga att det är jätteoroande.
Härnäst för MFFs del väntar Hammarby, vilket med per automatik då innebär att det är dags att prata om de här skadorna som vi har skjutit framför oss. Både Anders Christiansen och Miloš Miljević var ju faktiskt uppfriskande ärliga om lagkaptenens skada mot Göteborg, även om det inte var några positiva besked för MFFs del.
Ja, det är ju intressant hur snabbt det där förändras.
Ja. Ja. Både vad gäller skador och taktik och allt möjligt.
Ja, Adi Nalic gick sönder mot Värnamo, och så blev det ju, det var ju Miljević gav ju till och med kommentar på vad han skulle tycka om det var en korsbandsskada. Det blev nästan hypotetiskt resonemang innan något var fastslaget.
Dock så höll ju då MFFs hemsida fast vid att det rörde sig om en ledbandsskada i knät. Och korsbandet är ju också en form av ledband, så att man vill inte, man håller igen lite där.
Adi Nalic skadade ju sig då mot Värnamo. Där finns ytterligare en anledning till att inte ha löparbana runt fotbollsplanen.
Ja, det tänkte jag, jag har liksom skrivit upp som en sån här liten sidobit här, så jag tänkte ta upp
den.
Att men just att det är ju på gränsen till en skandal. Alltså, en meter vid sidan av plan så låg en övertäckt längdhoppsgrop. Där har man alltså lagt någon slags konstgräshölje över.
Som en balkongmatta.
Ja, lite åt det hållet. Ja. Och där höll ju Erik Larsson på att trampa ordentligt snett i första halvlek. Man sa att han tittar ner och undrar, vad är det här för någonting? Och Adin Alic verkar ju alltså sätta ner halva foten på gräset och andra halv foten på löparbanan. Han tror ju att han ska få stöd för sitt knä när han sätter ner foten. Men foten bara fortsätter, eller vad ska man säga, benet bara fortsätter ner. Och det är då han liksom lägger för mycket tyngd på och vrider om. Jag kände ganska snabbt att det där är en fara, att det är så nära planen.
Och jag tror det är också en grej som har förändrats. Alltså när det fanns löparbanor förr på de stora arenorna, så var det nog större marginaler, känns det som, än vad det är nu.
Ja, alltså om man jämför med Gamla stadion till exempel, så fick de ju plats med reklamskyltar, ja, mellan, så att säga. Så det var ju betydligt större marginal.
Nu är det väl så att Finnvedsvallen, de har sagt att de ska bygga om eller bygga en ny arena. Hur det nu är där, jag kan inte turerna exakt så, men det är därför de har fått dispens för att spela det allsvenska året på Finnvedsvallen. Det är att det finns ett slags löfte där om att det ska bli en bättre arenasituation. Ja, men det hjälper ju inte Adin Alic.
Men det är ju rätt att de får möjligheten till det, men det är ju en risk med gamla arenor. Vi kan ju dra en parallell ner till gamla idrottsplatsen här nedanför oss, där Rosengård har fått spela på dispens om man har stora problem. Därför att där är inte löparbanor, men där är läktarna så nära. Eftersom den är K-märkt, den hela läktaren, så kan man inte flytta på den heller. Så att det är ju en problematik med gamla arenor i en modern idrottsvärld, så är det.
Om vi då tittar på de övriga, eller de två mest profilerade skadorna, så att säga, MFF, så är ju frågan då, klarar sig MFF utan både Anders Christiansen och Isak Kiese Thelin? Mot Hammarby i första hand.
Ja, de har ju inget val ju.
Nej.
Det är en av de saker jag tycker är roligt med att vi följer Malmö noga. Och så där, och man, jag vet ju, jag tror så många supportrar, att redan när skadan sker så börjar man ju liksom forma om laget i skallen själv och vara en del av det, så att säga. Jag kan väl se framför mig att även om han är ung, så kanske det här är Hugo Larssons möjlighet att gå in på mittfältet från start för att ändra så lite som möjligt. Om jag tvivlar på att Kiese Thelin är med, men man vet ju inte.
Ja, alltså det lät ju, Miljevic lät ju ändå ganska hoppfull efter matchen. Och med tanke på den här nya öppenhetspolicyn, så tänker jag ändå att det var hans ärliga uppfattning av läget.
Men där tror jag just att det medicinska teamet, de har ju, alltså de tar ju inga risker för att de ska slå upp den här typen av, om det nu är liksom på gränsen till bristningar eller vad det är.
Sen man ser vad MFF ger för tyngd i den här matchen också. De kan ju också bli 7 poäng efter Hammarby om de förlorar. Så att det är ju, ja, kan det finnas någon, man skulle såklart inte chansa med spelare, men man kan ju också välja att sätta någon i spel lite tidigare för att det är en viktigare match, så att säga. Om man tittar på Anders Christiansen, jag ska inte säga att jag håller det som osannolikt att han spelar mer i vår, men det kändes efteråt, om man bara fick taxera någon slags chans, så är det risk/chans då, att 50-50 skulle jag säga. För att han menar ju på att han hade ju problem med sitt lår i fjol också. Det spökade både i slutet av säsongen och lite i samband med Europa-intåget där. Och han sa igår att det här kändes just nu i alla fall som att det här var värre. Så att det är väl inte otänkbart att han faktiskt inte spelar så mycket mer. Alternativt att man liksom sätter cupfinalen som någon slags comeback-datum och så får han köra den och sen rehabba ytterligare då. Men det är, med tanke på Europaspelet som kommer och tätt matchande i höst, så säsongen är lång, det är en klyscha, men det kan också vara smart att pausa honom lite där. Och MFF gick ju ändå ganska hyggligt utan Christiansen under långa perioder i år. Så just hur man är beroende av honom är inte riktigt lika mycket som det har varit för kanske 3 år sedan.
Jag tror man blir mer beroende av att det får inte hända mer, så att säga. Alltså nu är det viktigt att Peña håller sig frisk till exempel. Att Oskar Lewicki kan spela och helst kan spela på mittfältet. Så jag tror det är liksom mer där man blir beroende. Sen tror jag att våren är helt körd. Alltså när Fredrik nämner cupfinalen, just idag är det faktiskt exakt en månad dit. Det känns väldigt kort. Sen kan de säkert ha den ambitionen, men realistiskt sett tror jag inte han spelar för sommaruppehållet.
Nej, men det är ju, med Adin Alic tänkte jag också, det är inte så att han har liksom dominerat här de här den första biten den här säsongen. Men det är ju just att ha en sån spelare i truppen att byta in under matcherna. Det är ju det som är Malmö FF styrka, att man har de spelarna på bänken. Jag tänkte när IFK Göteborg gjorde byten i andra halvlek. De kan ju inte mäta sig med Malmö FF. Deras bänk, det är inte så att de byter för att... De har inte den tyngden för att förändra matchbilden, utan det är mer att man bibehåller matchbilden och fortsätter hoppas på att det ska komma en ströchans mot slutet. MFF kan ju förändra sen, stå för en stor scenförändring bara man byter in kvalitativa spelare liksom.
Sen tror jag ju att som förutsättningarna är det klart Malmö går alltid för seger, men det viktigaste är ju att inte förlora i Stockholm i det här skedet av säsongen. Alltså att inte förlora mot Hammarby. För det är ju som Fredrik säger, 7 poäng upp. Då börjar det bli liksom ett jobbigt gap. Men oavgjort kan de säkert de leva med. Med tanke på historien på Tele2 också. Trots segern mot Djurgården och cupen.
Men det, sen hänger ju de här skadorna ihop lite grann. Med vissa fall är det ju otur som i Nalic fall. Det är ju liksom, har ju ingenting med ålder egentligen att göra. Men Anders Christiansen är 30 plus. Martin Olsson som har skadat här är 30 plus. Kiese Thelin blir 30 plus ganska snart i sommar. Någon månad kvar kanske till han fyller. Något sånt. Jag får med att det är i juni i alla fall.
Men är man 30 plus så fort man har fyllt 30?
Ja,
det är man.
Det måste man ju vara.
Jag tänker att man skulle bli 31.
Nej. Nej, men det blir liksom... Det, ofta är det ju nedsidan med att ha en liten äldre trupp. Sen så har ju MFFs, om man gamla trupp, det är väl allsvenskans... Den och IFK Göteborg är ju allsvenskans äldsta. Då. Väldigt bra fysisk status på dem ändå.
Ja, och som vi har berört tidigare så är ju 30 är ju inte vad 30
Nej.
Var en gång.
Precis. Men jag tänkte apropå Nalic, min första spontana tanke när han gick sönder. Spontana tanken är väl förstås den första. Då. Det där såg inte bra ut, stackaren. Men det är ju att Jimmy Durmaz finns i Turkiet. Ett år kvar på kontraktet, i och för sig skulle det inte bli billigt att lösa. Men det skulle ju egentligen vara en ersättare som skulle passa väldigt, väldigt bra. De kan hantera både rollen till vänster och till höger på de här forwardspositionerna.
Vad det? Jag försöker titta in i din hjärna.
Ja.
Det gick till. Där skadade han. Jimmy Durmaz finns ju inte okej.
Ja, men det är väl lite det jag är inne på också. Att det är det som är så roligt. Att när vi och många andra följer MFF som vi gör så liksom blir man ju lite coach och börjar tänka i nästa drag redan.
Ja, man ligger några led fram i tiden fort liksom.
Om vi återvänder till nuet så Hammarby har ju 5 raka vinster i Allsvenskan och de har imponerat så här långt. Man kan som bekant inte göra mer än att spela mot det motstånd man har, men det ska ju ändå påpekas att utöver tabelltrean Mjällby som ju är en praktsensation för alla utom Max Wiman
så har
Hammarbys vinster alltså kommit mot lag med placeringarna 10, 13, 14 och 16. Så frågan är ju, hur bra är Hammarby, Fredrik?
Ja, det får vi väl nästan se mot Malmö FF skulle jag få säga. Nej, men det handlar ju också om att vinna mot dem. Lagen. Malmö FF vann ju till exempel inte mot Värnamo då, som är ett förmodat lag för nedre halvan. Sen så, om jag inte har fel nu, så är det väl bara en av de där matcherna som är på gräs också. Vann man ju för sig på gräs, det hör ju inte till vanligheterna för Hammarby, men för Hammarbys del så kommer det väldigt mycket borta matcher på gräs senare under säsongen, och det kommer säkert rendera en del poängtapp, det har det gjort tidigare år, men jag tycker att man har tagit kliv framåt från förra säsongen. Milojevic börjar ju med att bygga av Hammarby till ett mer pressande lag. Rappare passningsspel, rakare spel. Gav ju fin effekt under hösten. Och det här har ju 25 tagit ännu ett steg längre. De pressar ännu hårdare. Och sen så har de ju fått in Besara då på mitten. Som är ju en toksuccé. Såg seg ut i Örebro hela fjolåret. Jag förstod inte riktigt den värvningen. Den kändes sentimental. Men han har ju verkligen gått från...
Alltså de har ju lyckats med både den och värvningen av Darijan Bojanic, även om det är några år sedan. Och det var ju samma känsla man hade där när han kom från Helsingborg. Det var inte så att man tänkte att han skulle lyfta.
Verkligen inte. Och sen så har de ju också Gustav Ludvigsson som är skitjobbig att möta för vilken backlinje som helst. Och Viljot Svedberg då, som är årsbarn med Hugo Larsson. som ju vräker in mål nu på slutet.
Jag tror man ska inte förringa. Man kommer ihåg att Hammarby har vunnit med 5-1 och 3-0 som har gjort mycket möjligt på matcherna också. Även om det då är sämre motstånd. Men jag tror framförallt att man bygger väldigt mycket självförtroende. Även om man möter sig lite eller sämre lag. Så för varje seger du bygger på så växer du även mot bättre motstånd. Så att jag tror att det blir en väldigt, väldigt tuff uppgift för MFF. Och att det ur MFFs synvinkel än en gång kommer att handla oerhört mycket om inställning. Och tro på vad man gör. Om det ska bli poäng där uppe.
Det som man ska komma ihåg där är dels så finns ju MFFs svaga Tele2-facit som nu fick liten skjuts då av segern mot Djurgården, men det var kanske den matchen hade ju också kunnat sluta med förlust så att säga, men MFF gjorde en väldigt bra bortamatch mot Hammarby förra hösten. Bortsett från resultatet egentligen så skapar man ju väldigt mycket chanser och kunde mycket väl resa därifrån med 3 poäng, så det är liksom inte så att MFF ska känna sig på något sätt slaget på förhand när man åker upp dit. Jag tror, om jag fick vara tränare ett litet slag där, så tycker jag man ska liksom någonstans kanske satsa lite på konstgräsgenerationen inför denna matchen. Max var inne på det förut, Hugo Larsson känns som ett rakt byte med Anders Christiansen. De här spelarna är ju liksom uppvuxna med att träna och spela matcher på konstgräs. Det är liksom ingen, det tempot och den förändringarna som blir där är inga konstigheter för en sån spelare. Det kan också vara helt rätt att välja Sebastian Anassi istället för Ola Toivonen. Toivonen sa ju själv efter matchen nu mot IFK Göteborg att konstgräs är inte det bästa för honom att börja på.
Nej, och det finns ju fler. Det är klart att de kan inte göra hur många ändringar som helst, men Sören Rex och Jo Inge Berget är ju 2 spelare som också har haft det ganska, eller inte alls får ut lika mycket av sitt spel på konstgräs. Så det finns ju ett par tänkbara byten att göra.
Men just Toivonen tror jag att man...
Toivonen skulle man behöva vila.
Ja, jag tror inte, det är inte hans typ. Det är nog smartare att slänga in honom i slutet av en match när det, liksom, det våldsamma tempot har lagt sig lite grann i alla fall. Då kan han komma in med och liksom spela smart så att säga. Jag tycker också att MFF hade gjort rätt i att faktiskt träna några pass nu. Det är många... I och med att det är långt till nästa match så kan man ju köra på gräs i början av veckan och sen faktiskt kanske köra något pass i alla fall på konstgräs inför matchen för att få in den känslan då. Men jag tror att det kan vara smart i alla fall att ha några spelare på planen som är liksom, jag ska inte kalla dem för konstgrässpelare egentligen, för det är de ju inte, men det är som liksom i alla fall uppvuxna på underlaget.
Jag kör min gamla käpphäst de här stora matcherna. Jag åker upp som ni brukar dagen före, men se till att träna på matcharenan. Alltså se till och tillåter inte reglerna det idag, vilket jag inte vet, så jobba för att det ska vara så. Det vore väl ganska rimligt och naturligt.
Jag tänkte på en skillnad. Det här är ju också faktiskt att MFF nu har en tränare som har tränat, nu råkar det ju vara just Hammarby i detta fallet, men ändå ett lag som har haft konstgräs som sitt underlag. Även om det inte var någon särskilt lång period han gjorde det, så är det ju ändå en tränarerfarenhet som MFF fram tills nu helt och hållet har saknat.
Sant.
Det har ju snarare känts som att det har varit lite svårt för en del personer att liksom förstå sig på skillnaden mellan underlagen.
Ja, man måste ju inse till att börja med att det finns en sån. Det är olika typer av spel på olika underlag. Det är inte svårare än så egentligen. Sen så menade ju Milojevic på ganska tidigt när MFF körde sina vinterträningar på konstgräs att han tyckte att både tempot och bollbehandlingen var bättre än vad det var när Hammarby tränade på samma underlag. Alltså det är inte så att kompetensen inte finns i laget.
Det finns faktiskt en aspekt till som man kan ta i det här sammanhanget vad det gäller just underlaget och vad man tränar på. Det är ju så att MFF för närvarande tränar på Malmö stadion. Som då där IFK Malmö spelar matcher och deras eget damlag spelar matcher och deras eget U21 spelar matcher. Om de nu har synpunkter på hur underlaget är. Så jag vet inte, jag var på stadion i fredag så jag tyckte den var okej, men det är svårt att avgöra från sidan. Men om man nu har synpunkter på hur bra gräset är så är det väl kanske ytterligare en anledning att kanske köra på konstgräs då inför de här matcherna. Eftersom det är så också, vilket inte heller, det har bara smugit i bakgrunden någonstans att hybridplanen renoveras utanför. Det har varit mycket maskiner, jag var inne och pratade med dem och man har alltså lagt i nysådd i gräsmattan där. Och den kommer inte kunna användas förrän preliminärt vecka 19. Så att hela våren har ju liksom den träningsmöjligheten försvunnit och då är det bara stadens gräsplan.
För veckoblinda så är det nu vecka 17.
Och det, men det är liksom hela den här perioden, det är mer än en månad då man har fått träna på Malmö stadion istället. Inget ont om den, men som sagt, den gräsmattan slits ju av andra lag också.
Max, hur tror du att MFF kommer ta sig an den här matchen? Blir det, alltså blir det en plan som liknar den som var i cupsemin mot Djurgården?
Ja, det blir det nog. Det tror jag nog.
Hur kommer det avspegla sig i laguttagning och uppställning på något sätt?
Ja, jag tänkte på när vi pratade innan, jag blev inte överraskad om det blir en 3-5-2 uppställning även om Martin Olsson är tillbaka kanske. Att man kör tre mittbackar och kör Martin Olsson och Bejmo som vingar. Att man väljer en väldigt försiktig utgångs. Oavsett liksom att man MFF ska dominera matcher så kanske man måste göra på det sättet.
Ja, Bejmo har vi ju inte tagit upp mot IFK Göteborg.
Vi har pratat om alla andra.
Men lite så här,
det är så men du nämnde att Bejmo hade blivit bättre.
Ja, det gjorde jag kanske. Men jag tyckte det fanns något tinnerholmskt över honom igår. Det här att man bara vräkte fram liksom, på ett sätt som kändes rätt... det är kul att titta på den typen av insatser när man dels kommer runt på kanten men även bryter in i mitten. Liksom. Och det var så oerhört inspirerat ut. Det känns som att han började allt mer hitta rätt i MFF.
Ja, alltså det är ju inte, jag tänker att det är ju liksom det här som, gissar jag, som tränare har sett och hoppats på. Men det har liksom aldrig riktigt materialiserats i Malmö. Mm. Men när du sa trebacklinje då, Max, eftersom vi pratade om att Toivonen kanske ska vila och så. Med trebacklinje med Lewicki då? Samma trebacklinje?
Ja, jag är lite kluven. Det satt jag och tänkte på också när jag tittade på matchen. Jag skulle ju helst, men jag ville ha två Lewicki. Jag ville ha en på mittfältet också.
Ja, alltså det går ju faktiskt inte.
Chalouche kom ju in och var ju inte... Han tyckte han ställa till ett par gånger på det korta inhoppet faktiskt.
Alltså han känns ju inte helt konstgräs.
Nej.
Kompatibel. Nej. Faktiskt.
Nej, jag tror att man får fortsätta med Lewicki i så fall där bak. Och så ser jag ju ett mittfält, inom mittfält med Peña, Rakip och Hugo Larsson. Så fräck är jag.
Det är roligt. Vi pratar om Christiansen, Peña, Lewicki, Toivonen, Hugo Larsson. Den som spelar hela tiden är Ardal Rakip.
Mm. Ja, men så är det. Jag skulle vilja presentera en alternativ startuppställning här om det får man ju. Ja, det är det absolut. Som podden är till för.
den gäller ända fram till det kommer ett annat besked.
Där man kanske just vill ha en lite mer defensiv balans på mittfältet där Lewicki går tillbaka till att bli en sexa och så spelar man med Ardal Rakip och Peña i de andra två rollerna och så låter man Martin Olsson vara vänster mittback istället och så ligger man kvar med Sören Rex som vinge. Det alternativet finns ju också.
Nej, jag håller med, det är fullt rimligt. Mm. Men att man kör, vem kör vi där framme då? Berget och...
Ja, Nanasi kanske.
Ja, jag tvivlar på
det. Det ska ju mycket till om att gå från läktaren till startelvan. Men det är speciella tider med speciella spelare skadade. Sen så det är mycket vad som händer där uppe handlar ju om Isak Estelin kan spela.
Ja, för då är det ju ett helt annat läge naturligtvis. Mm. När vi nu pratar om spelare så han gjorde ju inte heller ett långt inhopp, men jag tyckte att Birmancevic gjorde ett hyfsat inhopp i alla fall och visade lite rätt attityd om jag säger så.
Ja, alltså mycket talar ju för att så här i eftertankens kranka blekhet, att du hade ju ganska rätt i det Fredrik, att det hade nog varit bättre om han inte hade spelat som start i Värnamo och kanske fått komma in istället och kunnat ha lite mer plats, för den insatsen var ju inte mycket att hänga i granen.
Nej, precis, det är ju lätt att säga efterhand, det kunde ju också varit att han gjorde.
Ja, men du sa det ju förhand.
Ja, det gjorde jag. Gjorde jag det? Blev jag imponerad av mig själv? På tal om Birmancevic så finns ju också möjligheten att göra så som MFF gjorde i Europaspelet mycket förra gången, att Birmancevic var en släpande anfallare. Som till exempel man kör Birmancevic och Berget där uppe. Det finns många. Eller Birmancevic och Kees Thelin. Möjligheten är oändlig.
Ja, förutom Christiansen.
Ja, just det.
Hörni, nu har vi pratat ganska länge här. Finns det något mer ni känner?
Ja, jag skulle vilja ta upp en liten grej från Värnamo.
Jag har nu en grej till
sen. Ja. Fredrik först.
Ja, det här är ju verkligen ett sidospår som de flesta skulle inte tycka är viktigt överhuvudtaget. Men Malmö FF spelade alltså i sitt mörkblåa bortaställ från 2021 uppe i Värnamo. Och det är ju ett faktum som de flesta inte bryr sig speciellt mycket om. Men jag kan gå igång på sånt. Jag undrar lite, vad tänker vad klubben där egentligen? Och man kanske gör en hörna av en fjäder, men jag tycker det sätter ett finger på att MFF har en bit kvar till europeisk toppnivå utanför planen. Även på planen då förstås till toppnivå. Men om man vill, liksom de här klubbarna man vill ändå efterlikna lite grann strukturellt. Så många klubbar gör ju en väldigt stor grej av sitt tredje ställ. Man har ju sett kamouflage och man har sett batik och allt möjligt vad det kan vara.
Alltså, som,
just batik har vi helt, kanske inte sett.
Som, helt liksom lagoberoende och neutral åsikt är att det är rätt så skönt att de inte spelar varken kamouflage eller batik.
Ja, men kamouflage har vi ju sett. Det har ju till Juventus till exempel haft ett tredje ställ, tror jag. Kanske även att Manchester United haft det. Men hur som helst, jag tycker att det är konstigt att man liksom inte ens tar den chansen till att göra något annorlunda. Som, mycket handlar ju om att liksom stärka varumärket på alla möjliga sätt. Det här struntar man bara i att köra ett gammalt ställ. Och jag tycker, det är återkommit till det här, att jag tycker att det är anmärkningsvärt att MFFs officiella prylar är så, de är så långt efter vad till exempel supporterhuset skickar ut. Så ja, det var ett sidospår.
Jag vet att jag funderade på just varför de hade den dressen, och överhuvudtaget kunde de inte spela till sin vanliga hemadress.
Jag vet inte, jag tycker att det känns så himla inkonsekvent.
Jag tror TV har blivit mycket, mycket mer bestämda i att det ska skilja sig mycket mellan lagen.
Ja, men det är inte logiken. Därför man tittade på Göteborg och Djurgården så var det nästan omöjligt att skilja dem åt.
Mm. Men det fanns det inte viss ilska över det också?
Jo, det fanns upprördhet över detta. Så att TV känns inte heller konsekvent. För det finns väl inget förbud mot att använda hemmadräkten på bortaplan?
Nej.
Liksom, eller första stället om man säger så. Men ja.
Vi ska försöka återkomma till detta. Ja, jag du tar ansvar för tredje stället. Aha. Max, du skulle prata om något annat.
Ett annat sidospår. Det är inte sidospår, för de är faktiskt en väsentlig del av det hela. Det har gnällts rätt mycket på domare upptakt den här säsongen. Och Gräslack, AIKs tränare, gick väl ut och satte ner foten lite grann och tyckte att nu får vi snart ha gnällt färdigt. Vilket jag tyckte var ganska smart att göra. För jag tror att vi har sagt någon gång i början också att även i början av en säsong så är även domare lite rostiga. Men jag satt och tittade på Stockholmsderbyt. Jag tyckte att Glenn Nyberg, som jag inte är någon stor fan av annars, gjorde en fantastiskt bra match. Som de är inte lättdömda. Och jag tyckte även att Andreas Ekberg var väldigt bra i MFF Göteborg. Det finns alltid saker man kan diskutera och undantag. Men han varnade i bra lägen och han var bestämd och tydlig och... Han hittade väl rätt med att MFF fick den här straffen för att han stod nära, och det var väl precis på linjen.
Ja, det var
ju... Det känns ju också som att klimatet kring den svenska domarkåren hade blivit väldigt mycket trivsammare om inte Kim Bergstrand var en av de allsvenska tränarna. Det känns som att väldigt mycket av domargnället kom just från honom. Ja. Och sättet han uttrycker sig på är ju direkt opassande. Jag tycker att klubben bör ta honom i örat i den aspekten. Han är väl inte den muntraste av de allsvenska tränarna, om vi uttrycker sig milt, men det kan man ju få vara butter om man vill det. Det är liksom ingen charmkurs. Men att uttrycka sig så som han har gjort om tränare här nu, till och med efter en vinst mot IFK Norrköping, det är obegripligt för mig.
Ja, det är tråkigt att det... Man ska absolut kunna diskutera domarinsatser. Det är fullständigt självklart och det måste domarna tävla, men det ska liksom inte flippa ut heller. Men därför vill jag gärna lyfta de två insatserna. Jag tyckte att de har varit väldigt bra.
Alltså det är ju lite, det känns ju som att det finns att det är inte så konstigt att det skiljer kanske i kvalitet, för Sverige är ju ändå ett litet fotbollsland. Men det finns ju inte tillräckligt, det finns ju inte liksom toppdomare nog för att fylla hela allsvenskan, så att säga. Alltså de som är på den allra översta nivån.
Nej, det är klart det finns skillnader där också. Det är skillnader i personlighet, hur man dömer och hur man agerar. Men jag tror man måste visa respekt för dem också. Det är de tuffa, svåra uppdrag som de har.
Detta om domarna får avsluta avsnitt nummer 283 av MFF-podden, där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag har ett sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand, och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss! Hej hej!
Thank you. Ingo firar 10 år av låga priser och det ska firas ordentligt. Registrera dig i appen så att du inte missar allt det roliga. Ingo, kom längre för pengarna.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.